Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi är tillbaka igen. Och vi har nöjet att återigen ha med oss Fred. Och han ska berätta för oss om svenska kryptider.
Och kryptozoologi, då blir jag riktigt intresserad. Välkommen tillbaka, Fred Andersson.
Tack så mycket.
Vi släpper inte ut i den här studien, du säger alldeles mycket intressanta saker.
Jag känner det verkligen.
Är det någon som vet att du är här?
Nej, faktiskt inte. Jo, min kollega Jimmy Beris från Mäklarsfaktorn, han vet att jag är här.
Han kommer snart hit också, så vi kan fånga in honom med.
Alltså egentligen, Jimmy är ju, ska jag säga, kryptidexperten. När det kommer till oss två. Det är han som har stenhårt koll på Bigfoot och Sasquatch och olika sjömonster och sjödjur och sådana saker. Han är väldigt, väldigt duktig på det. Jag lockas ju till de här bara väldigt konstiga små historierna som kanske är lite svåra att placera. Är det en kryptid? Är det bara ett monster? Eller är det någonting annat? Jag tycker det är så fascinerande för att det är saker som sticker ut på ganska twistade sätt. Den här historien utspelar sig i Finland faktiskt. Så det är ingen svensk historia. Men det var ju ändå liksom 1920. Jag hoppas att Finland och Sverige var ännu närmare varandra den tiden. Jag tycker liksom samma sak. Bli inte arga nu, finnar, jag förstår er. Och det här utspelar sig i en liten stad, eller utanför en liten stad som heter så mycket som Nilsie. Specifikt vid en sjö som heter Pahavitanen. Och Selma då, hon var kanske 5-6 år, kanske 7 år vid den här tiden. Hon var ute och lekte med sina vänner och kanske syskon. Som de gjorde. Det var en sommardag. De sprang ner till sjön. Och till sin förskräckelse så ligger det någonting och väntar på dem där nere vid strandkanten. På stenarna. Vad de ser är en, vad som bäst kan beskrivas som en människostor ödla. Med fjällig hy, naturligtvis. Vad som är speciellt med den här ödlan, det är att den har människohänder och människofötter. Så att där den har fötterna så ser du alltså fram då två händer och två människofötter där bak. Och de står och studerar den här ett tag tills den får syn på dem. Som vi har pratat om vid andra tillfällen, att det finns en, det är som att den andra sidan, den andra verkligheten blir förvånad över att den ser den. Och den här varelsen, den här människoödlan, eller ödlemänniskan, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det här, blir förskräckt naturligtvis och kastar sig ner i vattnet och försvinner. Ganska engångshistoria verkligen. Det är ingen kryptid som har dykt upp efteråt eller att det finns legender omkring. Det skulle kunna vara en historia som man har uppfunnit för att skrämma barn för att inte gå ner och drunkna helt enkelt. Det skulle kunna vara. Men hon, Selma, mindes det här som att det var igår och berättade den väldigt många gånger för min vän då Anna och hennes kusin Mika då, som har berättat den för mig. Och jag har nog aldrig hört om något liknande. Det är en så konstig idé bara med en ödla med människohänder och människofötter. Så att det här tycker jag är en spännande liten berättelse. Det är intressant ändå att själva sjön omnämns och orten, den är alltså inte så vag utan man kan lokalisera platsen för detta. Selma är ju naturligtvis borta sedan lång tid tillbaks så man kan ju inte prata med henne mer. Men det är en fascinerande historia tycker jag, och lite originell, den sticker ut.
En engångskryptid helt enkelt.
Ja, en engångskryptid, ja. Och engångskryptider, jag älskar engångsmonster kan vi säga. Jag tycker de är jätteballa. Nu kommer jag inte ihåg vad det här monstret kallas, men det fanns ju ett slämmonster typ i Chicago tror jag det var, som man såg en enda gång. Och det var någon som gick och tittade ner i någon så här avloppsrör, du vet, på sidan av vägen, och såg då ett slämmigt monster som typ skrek mer eller mindre åt dem. Det är också så här bara, jaha, dök upp en gång, skrämde livet ur någon och sen har vi aldrig sett det igen. Något som är spännande är ju observationer av Bigfoot i Sverige. Jag vet inte ens om man ska kalla det för Bigfoot. Alltså om vi skulle ha ett svenskt namn när man ser en Bigfoot i Sverige eller en Sasquatch eller någonting sådär.
Storfot blir inte så bra.
Nej, Storfot är jättefånigt faktiskt. Det är som Mothman. Jag tror att det finns ett svenskt namn för honom eller henne. Det är Malmannen.
Malgubben.
Ja, Malgubben. Nej, det går inte. Men Bigfoot, det finns observationer av Bigfoot i Sverige. Jag skulle säga att majoriteten av dem är ren bluff. Det fanns ju en Bigfoot-flap på 80-talet runt Edsbyn av alla ställen på jorden. Där man vid tre tillfällen såg då en stor primat. Först och främst så kände man lukten av den, för den stank nämligen fruktansvärt. Det här tror jag att podden Historier från Hälsingland har berättat om faktiskt.
De har berättat många spännande historier.
Det har de gjort, jättebra podcast. Dock vill jag nog påstå att när de berättar den här så tänkte jag att kan det här verkligen stämma? Har vi verkligen haft en Bigfoot-flap i Sverige med såna här fantastiska, spektakulära vittnesmål? Bland annat är det två tonårstjejer som badar nakna i en skogssjö och blir attackerade av en stor primat, en stor apliknande varelse till exempel. Problemet med alla de här historierna, finns tre, fyra, är att alla kan härledas till Jan-Ove Sundberg som var en svensk journalist som hittade på jättemycket saker. Han hittade på extremt mycket. Du kan inte ta något han har skrivit riktigt seriöst. Det kanske finns någonting någonstans i grunden, men hans historier har tyvärr en tendens att leva vidare. För folk inte liksom kollar källan och kanske inte tänker riktigt kritiskt. Men det är spännande historier. Dock finns det en serie, skulle jag säga, väldigt seriösa observationer på Kebnekaise.
Va?
Under 50-, 60- och 70-talet. De är inte superkända. Frågan är vad man ska se det här som. Jag kan läsa upp några stycken som jag har skrivit ner och hittat. Om det vore intressant.
Hemskt gärna.
På vårkanten 1953 begav sig en svensk bergsklättrare upp på Kebnekaise. Och i ett brev berättade han för en vän att han fick syn på något mycket udda. Jag tog den enkla vägen upp när jag plötsligt såg något som rörde sig på avstånd. När jag kom närmare såg jag att det var en grupp av stora vita apor. De såg ut som gorillor. Det hela såg så realistiskt ut att jag först inte fattade att det inte var något normalt. Det finns ju inga gorillor på Kebnekaise. Så vad var det för något? Jag har ingen aning. När jag tog mig ännu närmare såg de mig och försvann iväg. Tänk om vi har vår egen snöman i Sverige. Vad tror du? Det här är ju liksom utdrag från ett brev som han skrev till en vän på den här tiden.
Det är anmärkningsvärt att det bara är, eller det är exakt i närtid till första bestigningen av Mount Everest och alla getihistorierna som kom ut då.
Det kan definitivt ha kunnat påverkas av det. Absolut, vi har ser ju en tendens hur historier kan leva vidare om man ser det man vill se. Men grejen är att det fortsätter ju här. I mitten av sommaren 1961 skedde då nästa kända observation. Då var det en samisk student på besök från Stockholm som vandrar mot Kebnekaise från Nikkaluokta när han såg en storväxt vit figur springa väldigt, väldigt snabbt längs med dalen runt 300-400 meter ifrån honom. Den såg väldigt människolik ut, sprang på två ben och hade en tovig, smutsig päls.
Vilken tid på året var?
Nu ska vi se, det var i mitten av sommaren. Ja, man skulle kunna tänka att det var en människa som sprang där, med att det var någon form av vinterutstyrsel eller någonting sånt, naturligtvis. Den observationen jag tycker är mest spännande skedde 1971 i juni. Och då är det en samisk kvinna som tillsammans med sina två döttrar var på väg i bil längs med sjön Laukajärvi när en av barnen kände sig åksjuk. Hon saktar ner för att trösta barnet lite grann. När hon blir tvungen att trampa på bromsen väldigt hårt. För precis bredvid vägen stod en enorm varelse med vit smutsig päls och gula ögon. Det var som om den etablerade eller försökte etablera en kontakt med henne. Och hon kunde se hur den grimaserade. Hon såg den ganska nära. Sedan gick den långsamt över vägen på två ben mot sjön. Och den stank fruktansvärt. Det var så starkt som hon kunde känna det genom de stängda dörrarna. Det var en stank av, som hon beskrev det, död. Någonting ruttet. De här historierna är ju absolut, de är inte alls speciellt kända överlag. Men det finns en dansk kryptozoolog som heter Lars Thomas som har skrivit en bra bok om skandinaviska kryptider som heter Curious Countries. Den heter, som har en del fascinerande historier. Han i sin tur har fått de här från lokalbefolkningen där som då har skrivit ner, eller jag tror han har pratat med något av vittnena. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt spännande, kul grej med vita gorillor på Kebnekaise. Jag välkomnar dem, utan tvekan.
Den sista där lät ju lite som en Wendigo.
Ja, faktiskt. Men man kan nog tolka det på flera olika sätt. Du skulle kunna tolka det som en Bigfoot också. Bigfoots har ju en tendens att lukta väldigt illa. Och så att just den här detaljen med stanken är intressant, tycker jag. Speciellt om man ser det med Bigfoot-ögon.
Vad sa du då? En
Wendigo. Det är ju då när man är i den kanadensiska vildmarken kanske. Och man upptäcker att det här går inget bra. Jag måste äta mina kamrater. Och då när man är sist kvar av kamraterna, då blir man en Wendigo. Det är en stor, hårig, vit sak som just är väldigt starkt associerad med död.
Kan det vara lösningen på Dyatlovpasset?
Jag återkommer till det i mina avsnitt om Dyatlovpasset som jag kommer att göra i två poddar. En av dem är Mördarpodden. Finns det i samisk folktro någonting som går att knyta till det?
Mm, det är ju Stalos, eller Stallos. Det var ju en form av ganska grova, obehagliga, våldsamma jättar. Som du faktiskt kan läsa som, du skulle kunna se dem som troll. Eller som liksom, stora, grova primater. Liksom. Det beror på hur du ser dem naturligtvis, vilken beskrivning du har dem. Och jag tror väl egentligen att även om de här omnämns som vita gorillor, att de också ses lite grann som Stalos i det här fallet.
Och där har vi vårt namn på svensk Bigfoot. Stalos.
Ja, faktiskt. Fast det är ju inte riktigt ändå, tycker jag. Alltså. Det skulle behöva ett annat namn. Jag tycker heller inte att... Så här, vi researcher har tyvärr en tendens att gå in i kulturer och bara kidnappa olika saker. De kan gå in i den där kulturen och så fort det rör sig om en hårig varelse. Och så, ja, men det måste vara en Bigfoot. Fast det kanske är någonting helt annat från ett lokalt perspektiv.
Jag förstår problematiken.
Ja, så att... osäker på det. Jag tycker ändå att vi borde försöka hitta ett bättre namn för en svensk Bigfoot.
Gete blir inte rätt heller.
Nej, nej, verkligen inte.
Har ni något förslag? Så hör av er.
Ja, mejla oss på simwaypodcast@gmail.com. Och har ni sett någonting sånt här så vill vi väldigt gärna höra det.
Min sista berättelse är, det är en konstig. Den är konstigare än ödlan och definitivt konstigare än vita gorillor. Eva Ädel, ja, till och med ett namn på henne, hade hyrt sig en stuga ungefär 5 mil norr om Edsbyn.
Mitt ute i skogen, med ord.
Jajamensan. Och det är där man ska vara. Sommaren hade officiellt avslutats och september hade tagit sin början. Eva skulle ut och plocka bär, det var tanken i alla fall. Och efter att ha vandrat omkring en del så hittade hon till slut ett kalhygge där det fanns gott om skogens röda och blåa guld. Hon gick dit flera gånger, på ett bra ställe. Men det var inte förrän tredje gången hon kom dit då hon upptäckte något väldigt märkligt i utkanten av hygget. Cirka 30 meter från där hon hukade sig med sin bärplockare såg hon, alltså här säger hon själv, tänk dig en helt svart telefonstolpe 5-6 meter hög med 2 ben. Och så ser jag hur han drar det ena benet efter sig. Som att den är skadad liksom. Eva förstod liksom inte vad hon såg. Alltså helt naturligt. Telefonstolpsvarelsen stod kvar. Och hon studerade den ganska ingående. Hon tyckte sig se en blek fläck på toppen av den. Liksom på framsidan, på toppen av den. Och benen såg också ut att vara i rörelse där det ena benet liksom släpade efter kroppen. Som att den, ja, den var verkligen skadad. Den liksom hasade sig fram. Väldigt, väldigt långsamt. De här benen var ju liksom placerade under själva stolpkroppen och var små och smala. Så att det måste ha sett väldigt, väldigt konstigt ut.
Hur tjock var den?
Alltså det var verkligen som en telefonstolpe.
Ja.
Alltså fast svart. Och den rörde sig väldigt långsamt, släpade ena av sina små, små ben efter sig. Exakt. Väl som en stor vandrande pinne. Det är ju en jäkla cool kryptid om vi hade en jättevandrande pinne i Edsbyn.
Den skulle ha otroligt lätt att gömma sig.
Ja, ja, verkligen alltså. Men hon såg ju studera den här ett tag. Och som vanligt i det här fallet så bara till slut måste man ju bara, vad ska jag göra? Så att hon gjorde någonting annat ett tag. Kanske fortsatte plocka bär eller någonting. Och när hon kom tillbaka till platsen igen så var den här varelsen borta. Det som är märkligt, eller hela situationen är ju märklig naturligtvis. Det är att den här lilla fläcken på toppen av stolpen, på framsidan av telefonstolpsvarelsen. Hon uppfattar det som ett litet ansikte. Vilket, alltså, jag ser ju framför mig en sån här litet freaky dockansikte som sitter liksom, alltså det är den bilden jag får av det här. Eva hon hävdade naturligtvis bestämt att det här såg hon. Hon har varit där senare med vänner, har aldrig sett något liknande. Det finns liksom ingenting på platsen och jag har personligen aldrig, förutom vandrande pinnar, har jag nog aldrig hört talas om en liknande varelse någon gång.
Var det alltså på ett kalhygge?
Var på ett kalhygge i liksom själva utkanten av det.
Och hur stora var benen?
Hon specificerar inte det. Själva varelsen i sig var ju 5-6 meter lång. Men att det var ganska små, relativt korta, smala ben som satt liksom under stolpkroppen.
Men min dotter kollar på ett barnprogram tecknat. Med mycket olika sorters väsen. Jag vet inte vilket land programmet är ifrån. Men där är det en slags varelse. I naturen, en naturvarelse som ser ut ungefär där som du beskriver. Jag ska försöka hitta en bild. Fast jag tror att den har päls. Men precis det här lilla ansiktet och jättehögt. Som ett träd typ, med ben.
Det där vill jag ju se. Det där är ju intressant.
Barnprogrammet heter Hilda.
Och det är ett modernt program, eller? Det kan inte ha funnits med den här observationen.
Nej, min anteckning är för att ni skrivit upp vilket år det här var. Men det här känns som att det var några år sedan i alla fall. Annars måste jag ändå säga, kanske Jimmy Beres inte kommer hålla med mig, men jag tycker att Sverige är lite svagt när det gäller kryptider överlag. Vi har ju en del sjödjur och sånt naturligtvis, men jag föredrar ju landlevande kryptider. Jag vill verkligen se någonting i skogen eller på någon grusväg eller något sånt där.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi har ju många är ju mest bara rykten. I Olofström, vilket jag tror det är nere i Blekinge eller någonting sånt där. Där har jag gått historier om en skräcködla som kallas för Halengamen. Som håller till på en ö i sjön Halen.
En dinosaurus?
Ja, faktiskt. Och där har jag gått historier väldigt länge. Jag tror ju dock, nu är jag den där partypopen igen, att det här är delvis en modern myt som har skapats på internet av någon. Jag har pratat med folk i Olofström så här, verkligen folk som har bott där hela sitt liv och de bara aldrig hört talas om det. Jag pratade med han som var guide på sjön och till den här ön där den här skräcködlan ska leva. Han har aldrig hört talas om skräcködlan i Olofström.
Det ser ju ganska mycket på att den inte finns.
Antagligen. Sen har vi en annan märklig, det här är ju bara en historia, men jag ser att den finns lite grann på nätet. Det finns, jag tror att det är åt Nackahållet, en liten skogssjö som heter Älmora Träsk. Där historia har gått i många år om att det bor en varelse i sjön. Som dels drar ner folk som fiskar. Och dels när det fryser, sjön fryser till på vintern. Bryter sig ur isen och drar ner folk som går över isen. Monstret i Älmora Träsk eller någonting. Det går att hitta lite information om man söker det. Troligtvis så hittar man också jag som debankare och bara säger att det här är bara en internetrykte.
Jag har ju en fråga om svenska kryptider och det är ju den om den svenska getiföreningen. Har den funnits på riktigt? Är det en myt?
Nej, jag tror inte. I den undersökningen som jag har gjort av fallet den svenska getiföreningen så är det en del av en reklamkampanj för Max eller Burger King. Man gjorde en reklamfilm med Svenska Jätteföreningen som uppenbarligen skådisar. Man skapade troligtvis en hemsida med information om föreningen.
Och då pratar vi 90-tal.
Ja, 90-tal, ja.
Så hemsida var en stor grej.
Ja, verkligen. Och på den hemsidan, det går att hitta den via typ så här Wayback Machine eller någonting. Så kan du hitta liksom så här vittnesuppgifter från fall jag aldrig hört talas om. Och anledningen att jag aldrig hört talas om det är att de är helt påhittade för sidan. Det finns till och med en fejkad, jag tror att den kommer från den sidan, det finns alltså en fejkad Bigfoot-film från, en svensk Bigfoot-film från tidigt 70-tal. Någon har lagt upp den på YouTube och gjort en jätteanalys av den och tror att den är äkta.
Man tycker att de kunde lagt in lite hints i de här historierna så att det plötsligt dök upp hamburgare, ja. Oväntat mycket.
Ja, men
getin rusade framåt oss, men som tur var hade vi precis varit på Max,
ja, men precis.
Och köpt hamburgare. Jag tror att... min Frisco Deluxe tog den och sprang.
Jag tror att i reklamfilmen så är det ju väldigt tydligt att det är skådisar som spelar medlemmar i Svenska Jätteföreningen. Du kan nog hitta den reklamfilmen fortfarande.
Om någon nu vill starta en Svensk Jätteförening så har de uppförsbacke redan från början.
Det har de verkligen, verkligen.
Jag antog att Jätte var ett bra namn på en hamburgare.
Kanske, men det är ju, fast en Bigfoot är väl också ett bra namn på en hamburgare. Det är väl det jag har att säga om svenska kryptider. Det är ju Jimmy som är den som är absolut bäst på kryptider.
Och Jimmy kanske ni snart får höra i den här podden. Tack så mycket, Fred.
Tack, tack själva. Ett stort, stort nöje.
Ja, jättekul att ha dig med.